Ja, eftersom vi nyss har firat jul och vi aldrig har några gudstjänster på jul, åtminstone inte sedan jag kom, så tänkte jag ändå uppehålla mig lite runt det som julen talar om. Ja, vi hade ju annandag jul på Betlehemmet, då hade vi en julandakt. Men jag ville tala lite om Maria idag. Jesu mor, Maria. Och då läser jag ur Lukas evangeliet, det första kapitlet, om du vill följa med. Lukas evangelium kapitel 1 och från vers 26. Och ett stycke framåt. Så ska vi se lite på det som föregår julen. Just Marias betydelse när det gäller julens stora händelse och Jesu kommande. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde skall aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Herre, nu ber vi ännu en gång om din välsignelse. Låt din ande lysa på ditt ord, på evangeliet. Låt det bli levande för oss. Tack att vi har fått fira jul. Ja, vi har fått gå in i ett nytt år. Tack för julens evangelium, julens eviga glädjebudskap och glädjeämne, att Gud blev människa, en frälsare föddes till denna värld, och mörker förbyttes i ljus, hopplöshet i hopp. Och tack för Marias betydelse som vi ska stanna inför en stund. Tack att du välsignar oss i vår gudstjänst denna dag, i Jesu namn. Amen. Maria, ja. Är det någon som heter Maria i andra namn eller sådär? För någon annan Maria vet jag inte här. Men ingen som har fått Maria som ett extra namn. Maria, det lär betyda den trotsiga. Och det låter ju inte sådär jättepositivt. Den trotsiga. Och jag vet inte varför det har den betydelsen. Men här möter vi en kvinna som verkligen stod till Guds förfogande. Maria var en, ja, knappast kvinna, utan en ung flicka ifrån staden Nazaret i norra Palestina, i Galileen. Hon fick besök av överängeln Gabriel. Fint besök. En ung tonårsflicka får besök av en överängel. För nu var det ett speciellt ärende. Nu var det ett stort tillfälle. Och överängen eller ärkeängen kommer till Maria. Och vi förstår och vi läste här, hon blev förskräckt först. Hon undrar, vad är detta? I himlen hade fadern beslutat att sätta sin frälsningsplan i verket. Planen var uråldrig. Den hade funnits i Guds tanke, i Guds hjärta sedan urminnes tid. Han ville frälsa människorna. Och ända sedan syndafallet så fanns det en plan på en försoning. En frälsningsväg och möjlighet för människan. Och då behövdes det också en frälsare, en försonare. Och nu hade fadern beslutat att sätta sin frälsningsplan i verket. Nu var tiden inne att låta Guds son bli människa. Och tänk att sonen också var villig. Gud hade tänkt, fadern hade planerat. Men sonen var villig att låta sig födas som ett litet människobarn. Under de armaste tänkbara förhållanden, i fattigdom, i enkelhet, föddes Guds son. Och vi betonar ju alltid det under julen, hur han lämnade himlens härlighet, en strålglans han hade hos sin fader, jämlikheten med Gud själv. Han lämnade allt detta, avstod detta och blev som en av oss, ett litet fattigt människobarn. Och det var nog inte så vanligt ens då att man föddes i ett stall. Så han klev så långt ner man bara kan. Ifrån den högsta höjd till det lägsta djup steg han ned. Att födas i ett stall bland djuren. Och födas in i människosläktet. Det skulle byggas en bro mellan himlen och jorden. Syndafallet, som jag nämnde i förbigående, hade ju gjort en skilsmässa mellan Gud och människan. När synden kom in. För Gud kan inte ha något umgänge, någon relation med synden. Det är helt omöjligt. Otänkbart. Han som allt igenom är helig och ren. Men när syndafallet kom, människan bröt Guds bud, syndade de första människorna. Så bröts också förbundet, gemenskapen med Gud. Och man förvisades också ut ur lustgården. Och så fanns synden där som ett hinder, till synes oöverstigligt hinder. Det var som en djup ravin mellan Gud och människan. Men nu skulle det byggas en bro. Och när vi tänker på korset, som är den kristna symbolen, huvudsymbolen för den kristna tron, så har vi ju både linjen uppåt mellan Gud, mellan jord och himmel. Mellan jord och himmel. Det var det som hände här också. Det blev kontakt mellan Gud och människa. Men så har vi också den där tvärslån som är som en bro. Över det där som skilde oss. Så över den där ravinen som skilde oss från Gud. Det skulle byggas en bro. Och en medlare mellan Gud och människa skulle komma. En frälsare. Gud hade en son. Står bara om att han har en son. Det kallas hans enfödde son. Som var alltigenom Gud. Och nu behövdes en representant från människosläktet också. Som kunde göra mötet mellan himmel och jord möjligt. Låt oss komma ihåg det. Att Jesus är och var allt igenom Gud. Det finns en del främmande läror som till och med kallar sig kristna läror som inte erkänner Jesus som Gud. Men Bibeln är tydlig. Jesus är Gud. Den enfödde sonen själv Gud, står det på ett ställe. Nu behövde det var klart. att sonen, Guds son, skulle stiga ned och bli människa. Så det var klart, representanten ifrån himlen. Nu behövdes en representant från människosläktet som kunde göra mötet möjligt. Man sökte en ren jungfru som kunde föda Guds son till världen. Och hos den här unga flickan Maria fanns de kvaliteter som himlen sökte. Det fanns ett rent hjärta. Rättfärdig, ren, ödmjuk och lydig. Och himlen utvalde henne. Maria var så ung som cirka 13 år, tror man. Cirka 13 år. För det var vid den ålder judiska flickor trolovades. Pojkarna brukade vara cirka 16 år. Men flickorna var så unga som 13. Och därför menar man att Maria förmodligen var i den åldern. 13 år, en ung flicka. Kommer ni ihåg när ni var 13? Flickor och pojkar. Då är man ung. Hon hade ännu inte flyttat ihop med Josef. De var trolovade. Men hon hade inte flyttat, de hade inte flyttat ihop. De hade inte varit tillsammans på det sättet. Josef, den unge snickaren ifrån Nasaret. Säkert också en rejäl människa. En rättfärdig och rejäl man. Jesus skulle ju kallas Nazaré. Det var också förutbestämt. Han skulle kallas Nazaré. Därför skulle han komma från Nasaret. Ha sitt hem i Nasaret. Och både Josef och Maria var från staden Nasaret. Hon skulle bli havande utan att ha någon man. Det var ett Guds verk. Det var ett mirakel att bli havande utan att ha gemenskap med någon man. Ett Guds verk genom den helige ande. Det är många som tvivlar på det här med jungfrufödelsen. Många som undrar om människor som inte tror på en gud inte kan tro på jungfrufödelsen. Det är ju inte så konstigt. Men det finns till och med präster, teologer som förnekar jungfrufödelsen. Men skulle inte Gud som är universums skapare och herre kunna skapa liv i en orörd flickas inre? Jo, givetvis. Nog kunde han det. Ett mirakel, ett under. Den helige andes kraft kom över henne och hon blev havande. Så möttes då himlen och jorden i den unga Maria och hon fick föda Guds son. Kanske fick Jesus till och med vara med och utvälja sin egen mor. Det är en märklig tanke. Men himlen hade ju utvalt henne. Och Jesus, jag hörde alldeles nyligen att många troende i USA, de hade gjort någon statistisk undersökning, tror inte på att Jesus fanns före sin födelse i Betlehem. Det hoppas jag vi är överens om här, att han fanns före sin födelse i Betlehem. Du är med mig, Johannes? Ja. Innan sin födelse i Betlehem, han fanns. Det står att i begynnelsen fanns ordet, med stort O, och det är Jesus. Ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och sen står det att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Han hade ett före, han har varit av evighet. Precis som han är en del av den treenige guden, så har sonen Jesus också, så är han av evighet. Så det började inte med Betlehem, men han blev sänd hit till jorden. och han föddes av en jungfru. Och kanske fick han därför vara med när planen lades och när Gud utvalde denna tonårsflicka att föda Gud, Guds son, till världen som människa. Jesus fanns innan, som vi sa. Gud har alltid funnits. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Maria är ju stor i den katolska delen av kristenheten. Väldigt viktig. Vi lyfter inte fram henne så mycket i den protestantiska grenen av kristendomen. Men hon är viktig. Hon är viktig. Men man har kört i diket när man till och med ber till helgon. Man kallar ju Maria för förmodligen det främsta av helgon. Och man ber till henne och ber henne be för oss. Man söker kontakt med henne i den katolska läran, i katolska kyrkor, att be för oss. Och det är främmande. Det är ju faktiskt spiritism att söka kontakt med avlidna. För Maria, hon dog som människa. Hon var alltigenom människa. Jesus var både sann Gud och sann människa. Men Maria var alltigenom människa. Hon dog som människa men lever hos Gud. Och vi ska inte söka kontakt med avlidnas andar. Så det är främmande. Och man använder ofta uttrycket Guds moder i den katolska kyrkan. Jag säger hellre Jesu mor. Och var mor åt Jesus när han var människa. Men Guds moder, det låter mer som att hon har en gudomlig natur. Man menar också att Maria, man sätter henne så högt, så man menar att hon är medåterlösare till människosläktet genom sin uppgift här med att föda Guds son in i världen som frälsare. Hon är med återlösare. Man jämställer henne med Kristus. Med återlösare. Vi har henne att tacka för vår frälsning. Så säger inte Bibeln heller. Hon var människa. Men hon hade en viktig uppgift. Hon hade ett rent hjärta. Ett fint och rätt sinne. Och därför kunde Gud använda henne. Men dock en människa. Men tänk vad det betydde. Att hon var villig. Att hon inte sa bort det när Gabriel gav henne budskapet. Den här uppgiften. Utan att hon var villig. Och att hon ställde sig och sin kropp till förfogande. Så att mötet mellan himlen och jorden kunde komma till stånd. Och Gud, Guds son, kunde bli människa. Låt oss nu läsa den lovsång som den unga Maria sjöng för sin släkting Elisabet. Elisabet var ju alltså Johannes döparens mor. Hon var ju också väntade sitt barn. Johannes döparen föddes ju ett halvår innan Jesus. Och vi firar minnet av det vid midsommar och så kommer julen ett halvår senare när vi firar Jesu födelse. Och Elisabet var havande och hade kommit lite längre. Och var släkt, nära släkt med Maria. Och så söker Maria upp Elisabet. Och så tycker jag den här lovsången är så fantastisk. Och tänk att det kommer från en tonårsflicka. Men som är fylld av Guds ande, fylld av den heliga ande. Och vi läser från vers 46. Kapitel 1 från vers 46. Så står det så här. Då sade Maria, står det visserligen, men eftersom det är en lovsång så kan man ju tänka sig att hon sjöng också. Men hur som helst, då sade Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till en evig tid. Så säger hon, och så står det att Maria stannade hos Elisabet omkring 3 månader och återvände sedan hem. Kan ni tänka denna lovsång från en 13-årig flicka? Så full av pris och lov till Gud, med ett språk som man inte kan förstå att det kommer från en ung flicka. Fylld av Guds ande. Låt oss tacka Gud för Maria och Marias betydelse, och för att hon var villig att föda Guds son till världen. Men hon var människa, så vi ber inte till henne. Men vi tackar för henne och hennes unika stora uppdrag och uppgift. Vi vet att Jesus sen, när han som vuxen vandrade fram tillsammans med sina lärjungar, så var inte Maria för honom så mycket mer än någon annan. Utan han säger: vem är min mor? Vem är mina bröder? Det är alla som tror på mig och tjänar mig och följer mig. Och så vidare. Men hon hade en viktig uppgift i att Jesus fick komma som din och min frälsare. Amen. Tack Jesus för att du kom. Tack Gud att du sände din son. Och tack Jesus att du var villig att komma för min skull. För Betelförsamlingens skull här, vi som är samlade. För hela världen, hela mänskligheten. För att det skulle vara möjligt att återknyta kontakten med Gud igen. För att hela en trasig relation. För att vi skulle kunna återvända, omvända oss och komma hem till Gud igen. Tack att det byggdes en bro mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Tack Jesus för korset. Tack för korsets bro som vi kan vandra på. Tack för att Maria var villig att tjäna dig. Att ställa sitt unga liv, sin kropp till ditt förfogande. Och tjäna dig och bli det lydiga redskap som hon blev. Tack att hon är ett föredöme och ett exempel för oss i gudstjänst. I hel överlåtelse. I att tjäna dig. Och du kan använda en människa till och med till ett så här heligt gudomligt uppdrag. Så kunde du använda en människa. Och du använder oss människor än idag. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.